hör hemma. Jag hoppas du kan instämma i det sista där. Där man känner att man hör hemma. Ett hem är ju inte bara en bostad. Det är en plats där man ska känna sig trygg. Där man ska känna sig bekväm och rotad. En plats som också definieras av känslor. Samhörighet, trygghet och tillhörighet. Jag önskar och ber att den här platsen skulle vara det för dig. Där du får känna dig trygg. Där du får känna en samhörighet. En tillhörighet. En plats där vi kan vara oss själva. Jag behöver inte förställa mig. Jag behöver inte vara någon annan. Jag får vara den jag är. Och accepterad för den jag är. Där jag känner mig bekväm. Där jag känner mig älskad. Där jag känner att jag är skyddad. Att vi skyddar varandra. Nu vet ju både du och jag att hemmet kanske inte alltid är det. Och det finns ju de personer som vi säkert har mött på, både du och jag, som är hemlösa, som är bostadslösa, som inte känner att de rent fysiskt ens har en bostad. När jag bodde i Malmö och mina barn var ganska små. Jag kan tänka mig att Emily, min yngsta, var väl så där 4-5 år. Så var vi på väg till kåren. Det var säkert någon sån där planeringsdag på förskolan, så jag var tvungen att ha med henne på jobbet. Och när vi går från bussen ner till kåren så möter vi en man som kommer och leder sin cykel. Och på den här cykeln så hade han massor med saker. Det var säckar och det var korgar och det var allt möjligt. Och då tittar Emily på mig och så säger hon: men mamma, varför går han runt med så där mycket saker? Han kunde ju lämna lite saker hemma. Han behöver ju inte släpa runt på allt det där. Och jag visste att den här mannen var hemlös. Så jag sa till Emily att: men Emily, han har inget hem. Allt det som han äger och har, det har han på sin cykel. Hon tittade på mig och sa: såklart att alla har ett hem. Nej, sa jag, det är inte så klart. Då tittar hon på mig med sina små söta ögon så säger hon: men mamma, då kan han flytta hem till oss. Och mitt hjärta blev så här: ja, hon har empati. Nu var inte det möjligt då, va? Men hennes spontana var: han kan flytta hem till oss. Alla måste ha ett hem. Och jag tänker också utifrån det här att hemmet ska vara en trygg plats. En plats där jag känner mig älskad och bekväm. Och det vet vi också. Och det vet jag också av egen erfarenhet. Att hemmet är inte alltid den platsen där jag känner mig trygg. Där jag känner mig bekväm och älskad. Vi vet att många idag växer upp. Många barn, många ungdomar växer upp. Där hemmet inte är den där trygga, säkra platsen. Jag roade mig med under veckan här när jag satt och förberedde predikan. Så roade jag mig med att räkna hur många gånger jag har flyttat i mitt liv. Och det blev 18 gånger. Jag kan säga att flytta är inte min favoritsysselsättning. Det finns andra saker som är mycket roligare. Men jag tänkte när jag satt där och faktiskt skrev ner alla flyttar så där, Nu flyttar man ju en del när man arbetar i Frälsningsarmén. Och nästa år så har jag varit K-ledare eller officer under faktiskt 30 år. Och har ju flyttat en hel del. Men det jag kunde summera och se, det var att jag, nu vill jag inte på något sätt skryta, det är inte därför jag säger det. Där jag kan se att jag har haft ganska lätt att anpassa mig. Där jag ganska lätt har kunnat liksom inreda ett hem och känna, det här är mitt hem. Sen har jag ju inte vetat riktigt, hur länge kommer det vara mitt hem? Jag vet att första gången när vi åkte tillbaka hit till Gotland efter vår första lediga helg. Första sommaren var vi här ganska mycket under semestern. Det blev en sån hemester. Men jag vet att vi sa till varandra, Stefan och jag, när vi åkte tillbaka med färjan, så sa vi, nu ska vi åka hem. Så på de korta månaderna som vi hade bott här och vi åkte tillbaka, så kände vi, nu ska vi åka hem. Det här är vårt hem. Vi ska lyssna till en sång som Helene Sjöholm sjunger, som finns med i Kristina från Duvemåla. Där hon just sjunger en sång som har titeln Hemma. Och i den här sången, i den längtan hon sjunger, så har hon ju en väldig hemlängtan också. Slut gärna dina ögon och lyssna till texten, vad hon sjunger hemma.
Vill du alltså inte ha texten alls?
Jag vill inte ha texten.
Nej, okej.
Nej.
En dag på oceanen, emot oss kom ett ensamt skepp. Jag stod och tittade vid relingen i skeppets akterstäv. Fladdrade en fana, där vinkade den svenska flaggan. Då tänkte jag att dessa män och kvinnor där på skeppet far vår väg tillbaks. Vi seglar bort, de seglar hem.
hemma, var ligger det någonstans? Jag har valt att utgå ifrån en, jag brukar säga, en känd söndagsskoletext. Man brukar säga att Lukas 15, det är de förlorades kapitel. Jag brukar tänka, nej, det är inte de förlorades kapitel. Det är där man hittar allting. Man hittar det förlorade fåret. Man hittar det förlorade myntet. Och sonen vänder hem. Det är de hittades kapitel. Du har säkert lyssnat till många predikningar. Och framförallt, tänker jag, i söndagsskolan så lyssnade man till berättelsen om den förlorade sonen. Och jag tror att du har hört den här berättelsen, så jag kommer inte läsa hela texten. Jag kommer återknyta till några textavsnitt. Den här texten handlar ju om en far och hans två söner. Och det är en bild på oss och vår fader. Vi som hans barn. När vi blir Guds barn, jo, då tar vi emot. När blir vi Guds barn? Jo, det är när vi tar emot Jesus Kristus i våra liv. Och Johannes, han skriver så här: men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Den yngre sonen, han var nog lite äventyrlig av sig, kanske till och med lite upprorisk. Och han säger till sin far: kan jag få arvet? Det var lite det här, jag vill ut och pröva mina vingar. Och fadern fördelar arvet. Felet var inte att fadern, eller att han bad om arvet. Felet var att han lämnade sin far. Det kan vi också frestas att göra ibland. Även om vi inte tappar tron på Gud, så kan vi ibland frestas att gå vår egen väg. Vi kan ta steg bort från gemenskapen med Gud. Och vi läser i vers 13, så står det så här: några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig av till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. Han levde hämningslöst, stod det. Och ordet i grundtexten för hämningslöst betyder också upprorisk. Fienden vill få oss att lämna gemenskapen med Gud. Fienden vill få oss att göra uppror mot Gud, att gå vår egen väg. Men vi är kallade till ett liv i gemenskap med Gud. Men när vi börjar backa från Gud, så börjar vi också tappa viljan att göra Guds vilja. Ni vet att vi har fått ett samvete som ska hjälpa oss att välja det som är rätt. Men om vi agerar tvärt emot samvetet, så vet vi att samvetet kommer att dövas mer och mer. När sonen lämnade sin far och hamnade ut i världen, så slösade han bort det som han hade fått. Och vi vet inte riktigt vad han gjorde. Det står inte riktigt i texten. Men vi tror att han festade ganska rejält. Han umgicks med prostituerade och ja, han levde ett liv i utsvävningar. Vi måste förbli i honom. Att inte välja ett liv i utsvävningar som definitivt inte är bra för oss. Men det gjorde den här sonen. Och till slut så hamnar han i nöd. Och det kommer vi göra också. Vi hamnar i nöd som Gud inte har tänkt att vi ska hamna i. Precis som sonen gjorde där det står. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Vi är tänkta att leva i gemenskap med Gud och därmed få del av hans välsignelse. Vi läser lite längre fram så står det en kort mening. Då kom han till besinning. Sonen kom till en punkt där han slutade bedra sig själv. Nöden och förnedringen hjälpte honom att inse sanningen. Han kom till besinning. När man tycker att allting har rasat så måste det inte vara slutet. Ibland så tror vi det. Nej, nu är det återvändsgata. Nu slår jag huvudet i väggen här och nu är det slut. Men för att komma rätt så måste vi precis som sonen, vi måste komma till besinning. Vi måste vända om. Sonen tar ett beslut och han vänder om och kommer tillbaka till sin far. Nu har högmodet försvunnit. Nu har han blivit ödmjuk. Kanske har du också tagit steg bort ifrån Gud. Inte nödvändigtvis slutat att tro på honom. Men kanske har du tagit avstånd till honom. Och då är det dags att vända om, att vända tillbaka. Och det står i berättelsen så här, och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Och han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Lägg märke till hur fadern reagerade. Det var inte så att han liksom satt hemma och satt och väntade att oj, när han kommer eller om han kommer så ska hålla ett sånt där förmaningstal. Och han ska minsann få veta. Nej, han gick och väntade. Och han springer honom till möte. Så jag läste någonstans att män med så här långa kläder, de springer inte. Det anses inte vara fint nog. Men han drog upp sin mantel och sin långa skjorta och sprang och mötte sin son. Och jag kan tänka mig när han kom närmare och mötte sin son att han var säkert både smutsig och illaluktande, för han hade ju vaktat grisar. Det var inget förmaningstal som hans far hade i bakfickan. Han omfamnade honom och kysser honom. Hans stora hjärta var fyllt av kärlek. Sån är också Gud. Han står där med sin öppna famn och vill omfamna dig och ta emot dig och upprätta dig. Trots alla misslyckanden som vi bär på. Och som ibland också fyller oss med skuld och skam. Då kommer fadern emot dig. Han tar bort allt det där. Som vi onödigt ibland faktiskt går att släpa på. Skuld och skam och misslyckanden och svårigheter. Han står bara där. Som vi sjöng i salmen. Som när ett barn kommer hem om kvällen. Och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Sonen säger, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Han hade ju rannsakat sig själv. Säkert nästan talat till sig själv på vägen hem. Tjänarna hos min far har det mycket bättre än vad jag hade när jag vaktade grisarna där. Jag kanske kan få bli slav hos min far. De har det ju till och med bättre än vad jag har det nu. När vi bekänner så blir vi både förlåtna och renade. Och jag tänker när jag läser den här berättelsen, undra egentligen om fadern lyssnade till vad sonen sa, hans bekännelse. Eller var det så att hans kärlek var så stor, så det som sonen sa, det föll någon annanstans. Han var bara så otroligt glad och tacksam att sonen hade återvänt. Men det är ju bara, precis som för oss, att vi får återvända till Gud. Varför kan vi få göra det? Jo, därför att Gud har gjort det fantastiska. Han offrade sin egen son för att vi skulle få den möjligheten. Och Jesaja skriver så här: det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud och förnedrad. Han blev pinad för vår skull, för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas, och hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Fadern upprättade honom, och fadern vill också upprätta dig och mig. Kanske har du också tagit ett steg bort ifrån Gud. Vi vet vad han sa till sina tjänare. Oh, min son var död och förlorad. Men han lever. Slakta gödkalven. Sätt på honom de finaste kläderna. En ring på hans finger och skor på hans fötter. Nu ska vi hålla fest. Han kommenterade inte ens sonens bekännelse. Det framgår inte av berättelsen i alla fall. Han ville inte och gjorde inte. Han höll inte något förmaningstal. Det är lätt att vi tänker så. Nej, nu ska jag minsann berätta för dig. Det gör inte Gud. Han omfamnar dig och tar dig tillbaka och välkomnar dig hem. Jag tänker på hans bror, hans äldre bror som var hemma. Jag tänker att han hade tjänat sin far under många år. Han hade gjort allt rätt. Men när man läser där så tänker jag, om vi läser från vers 28 så står det så här om brodern. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Om vi tittar lite på hemmasonen, när hans bror kom tillbaka så blev han inte glad. Han blev arg. Hemmasonen hade inte gått ut i världen som sin bror. Han hade tjänat sin far. Men lägg märke till att han sa: här har jag slavat för dig. Han hade alltså inte tjänat sin far med glädje. Han hade gjort det av plikt. Och jag tror att det fanns en hårdhet i hans liv. Han hade till synes varit lojal och trofast. Men nu blev hans rättvisetänkande utmanat. Och då kom hans felaktiga attityd fram. Och fadern säger till honom då: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Jag har många gånger funderat på vilken son som egentligen var förlorad. Var det han som gick iväg, levde ett liv i sus och dus, men kom till besinning och kom tillbaka och blev upprättad? Eller var det sonen, hemmasonen, som inte riktigt såg att han hade allt och ändå inte var tacksam för det? Jag kan se mig själv lite grann i den här hemmasonen. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Mina föräldrar gick med i Frälsningsarmén när jag var 5 år. Och jag kan känna ibland att jag är uppvuxen i nästan i en skyddad verkstad. Där jag kan se, och jag har fått omvärdera det där flera gånger, där jag kan se, men jag hade ju det ganska bra. Men jag kan också, missförstå mig rätt nu, jag kan också bli lite avundsjuk på de personerna som har en sån radikal omvändelse. Alltså som verkligen har gått från mörker till ljus. Jag har nästan, inte riktigt, men nästan fått det med modersmjölken. Och kan känna ibland att jag har haft det där hela tiden. Jag har väl gjort några små avstickare, kanske både i tonåren och också som vuxen, för att liksom testa lite. Men jag kan uppleva mig själv som den här hemmasonen som faktiskt har allting greppbart i närheten och ser inte det. Och så ser man människor och hör om fantastiska vittnesbörd, människor som har en sån radikal omvändelse från det här till det här. Och då tänker man, vad häftigt. Men det har inte jag upplevt. Jag har haft fina gudsupplevelser, så inte i det. Men Gud har också upprättat mig. Och jag behöver också rannsaka mig själv och min egen attityd, precis som hemmasonen fick göra. Han hade allt, men såg inte det. Faderns 2 söner hade saker att vända om ifrån. Men jag tänker också, vem är huvudpersonen i den här berättelsen, tänker jag. Alltså, det här är min egen fria tolkning. Är det den förlorade sonen som kommer tillbaka? Är det den hemmavarande sonen som, kan man tycka, borde också komma till besinning? Eller, tänker jag, det är fadern som är huvudpersonen. Det är fadern och hans fantastiska och stora kärlek. Kanske känner du dig också som hemmasonen. Kanske har du allting som du behöver och ser inte det. Gud vill öppna dina ögon. Han vill att du ska förstå. Jag har gett dig allt. Du har fått allt av mig. Du måste se det och du måste gensvara på det. Det handlar om en pappa, en far, vår Gud. Som, kan man tycka ibland, på ett dumsnällt sätt, i sin stora kärlek till oss, kosta vad det kosta vill. Och det står på något ställe, i himlen så ställer man till med fest när någon tar emot Jesus som sin personliga frälsare. Och det står i Lukas här: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Guds änglar gläder sig över en enda syndare som omvänder sig. Gud önskar att alla ska omvända sig. Stefan brukar tala ibland om den dagliga omvändelsen. Ja, brukar vi skoja och säga, det är när han vänder sig i sängen. Det är den dagliga omvändelsen. Men den dagliga omvändelsen, det är att vända om till Gud. Att vända om ifrån det som inte Gud står för. Men ibland, om du inte är speciellt annorlunda mot mig, det kanske du vill vara, men ibland så går vi in i den där återvändsgränden. Och vi gör det flera gånger, trots att vi ser den där skylten vid vägen. Nu ska jag inte beskriva hur den ser ut, för jag kommer inte ihåg det, men hur det ser ut med återvändsgata. Och vi fortsätter att gå och upptäcka, oj då, här var det återvändsgata igen. Och ibland så måste vi lära oss i livets hårda skola. Vi kanske måste gå på den där återvändsgatan flera gånger för att upptäcka, det är inte den här vägen. Där måste jag vända om. Jag måste vända om och ta en annan väg. Och inte vilken väg som helst, utan vägen som leder mig mot Fadern. Och som Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Vi måste vända om. Och när vi vänder om så står han ju där, vår far. Han står där och säger till dig, välkommen hem. Han står inte där med sitt tal, sitt förmaningstal. Och kommer tala om alla fel och brister. De vet vi om ändå. Nej, han står där med sina utsträckta armar och säger, mitt barn, välkommen hem. Välkommen hem till mig. Och det får du känna idag. I berättelsen om den förlorade sonen, eller som jag vill säga, den kärleksfulla fadern. Han säger till dig, rakt in i ditt hjärta, säger han, välkommen hem.